Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Undercover-podden med mig, Kristoffer Hedblom. Nästan 4 personer tar sina liv i Sverige dagligen, ofta på grund av psykisk ohälsa. Vi har långa köer för att få komma till psykiatrin. Idag får vi höra om Elisa Lams tragiska öde och dödsfall, som troligtvis är kopplat till en bipolär diagnos. Men vi får också höra berättelsen av de som har överlevt psykisk ohälsa.
Sen så bara gick jag och satt mig på spåret liksom, och väntade på att tåget skulle komma.
Jag mådde väldigt dåligt och då tog jag Alvedon. Jag insåg ju att jag hade gjort fel och jag skämdes ju och ville inte berätta för anhöriga.
De berättar om mörkret och hur en depression kan upplevas.
Det var liksom, fanns inget hopp. Det var en hopplöshet och en meningslöshet i det där mörkret. Otroligt så där dränerad på energi. Det kändes som att jag hade en tegelsten som låg på huvudet.
Vi får också höra psykiatriläkaren Simon Kyaga berätta om riskerna med köerna i vården.
Om man har ett akut behov av vård och inte får det tillgodosett, då kan det få dramatiska konsekvenser och fullbordade självmord.
Men det som de alla säger är att de känner hopp och tror på möjligheten att få må bra. Elisa Lams mystiska försvinnande och dödsfall har förbryllat hela världen och har beskrivits som ett av de underligaste fallen det senaste århundradet. Försvinnandet engagerade snart hela världen tack vare en övervakningsfilm från hotellets hissar som snabbt spreds på nätet. I filmen ses Elisa uppträda mycket märkligt. Hon gestikulerar nästan omänskligt med händerna. Det ser ut som att hon pratar med någon utanför hissen. Hon går in och ut genom hissdörrarna och trycker jätteivrigt på hissens knappar. Det ser ut som att hon är rädd, kanske jagad av någon. Hotellets gäster började några veckor senare klaga på att vattnet smakade konstigt och var missfärgat. Man hittade snart problemet bakom låsta och larmade dörrar. I en vattentank nästan 3 meter upp i luften hittades Elisa Lams döda och nakna kropp. Polisutredningen fastslog att Elisa Lams död var en tragisk olyckshändelse kopplad till psykisk ohälsa. Hur är det möjligt? Idag får vi höra berättelsen om Elisa Lam och vad psykisk ohälsa kan leda till. Precis som i tidigare avsnitt så ska vi göra en dramatisering för att inleda avsnittet. Idag får vi höra berättelsen ur hennes perspektiv, hur hon kanske upplevde sista dagarna i livet. Jag kan inte riktigt sätta ord på känslan. Ni vet den här känslan av hopplöshet som rinner över en ibland. Det var ju bara några dagar sedan livet lekte. Jag hade just bokat en resa och planerat en semester ner till västkusten för att besöka en skola där jag kanske vill studera framöver. Tänkte hinna med några museibesök och att träffa vänner på resan också. Jag hade sett fram emot det, men idag känns det som att jag inte längre vill åka. Den där klumpen i magen är tillbaka. Den gör att jag inte kan ligga still. Det kryper i benen. Det kliar i hela kroppen. Jag flyger upp ur sängen. Igen. Jag bestämmer mig för att skriva ett blogginlägg istället. Kanske blir jag trött snart. Bloggen är ett sätt för mig att ventilera alla känslor som dyker upp, även om ingen lyssnar eller hör orden. Min skärm på datorn är ljusare än min framtid, skriver jag kort. Pateter känner jag mig. Men någonstans där inne så vet jag väl att den där vidriga känslan snart kommer att försvinna. Ändå lyckas den ta över och bestämma allt för ofta. Medicinerna gör det mer drägligt nu. Det blir inte riktigt lika stora känslosvängar upp och ner. Läkarna säger att det jämnar ut mitt humör och håller mig stabil. Men monstret finns hela tiden kvar där inne och bestämmer. Drar i trådarna när man minst anar. Men jag klarar vardagen ganska bra. Det är ingen i skolan som vet hur jag kämpar. Hur jag gråter på rasterna. Ibland tror jag att de kollar medlidande på mig. Att de förstår, men jag vet inte. Jag har några nära vänner. De vet såklart. Men de har svårt att följa med i de snabba svängarna. Jag lyckades inte sova mycket i natt. Men nu är jag på väg, tung i huvudet efter en natts dålig sömn. Men det känns bättre nu. Klumpen är nästan på väg att lossna. Jag har nu rest halvvägs till San Diego. Missade precis anslutningsflyget, så jag måste sova på flygplatsen. Men det känns okej, nästan roligt och spännande. Lite som Tom Hanks i The Terminal. Kan han så kan ju jag. Jag har förresten beslutat mig för att sluta med mina mediciner nu. Jag mår rätt så bra utan dem och det känns som att de håller mig tillbaka. Det här känns så rätt. Nu har jag varit i San Diego ett par dagar. I alla fall sovit lite grann, duschat och jag känner mig rätt fräsch. Den där härliga känslan jag berättar om. Jag har varit ute halva natten och träffat vänner. Jag lyckades såklart slarva bort min telefon. Men jag har skaffat en ny så att jag kan ringa mina föräldrar varje dag som jag har lovat. De blir lätt oroliga annars. De vet att jag kan bli rätt impulsiv och ansvarslös ibland. Men jag har faktiskt aldrig riktigt hamnat i trubbel. Nu kan jag inte sova igen. Jag ska till Los Angeles imorgon. Känner mig så konstigt stressad, spänd och ivrig på samma gång. Jag skriver ett till inlägg i bloggen. Önskar att jag kunde stoppa hjärnan i en låst låda och lägga den längst bak i garderoben över natten. Så att jag kan få sova. Men nu är jag framme i Änglarnas stad. Jag kommer till hotellet nu. Cecil Hotel heter det. Inte så fräscht och det är mycket läskiga människor här. Jag fick byta till ett annat rum också. Jag vet inte vad jag har gjort mot de andra gästerna. Jag tror att de försöker bli av med mig. Jag hörde hur de pratade bakom min rygg. Men jag är starkare än så. Förlåt. Har inte skrivit på ett par dagar nu. Jag har haft fullt upp med att planera min resa härifrån utan att bli förföljd. Och i värsta fall dödad av männen i rummet bredvid. De tror att jag är någon annan. De vill göra mig illa. Jag vet precis vad de håller på med. Jag fattar. Jag har varit vaken i 2 nätter till nu. Kan inte blunda. Vet inte vad som händer då. Jag kan till och med höra hur de pratar om mig. De pratar så högt. Det ekar i mitt huvud. Jag blir galen. Jag stötte förresten nyss ihop med männen i hissen på vägen tillbaka till rummet. Det här går inte längre. Jag måste ta mig upp till taket nu. Det är enda platsen där jag är säker. Dit kommer de inte. Jag har en plan. Jag ska gömma mig.
Jag hade nog inte fixat det själv. Så jag vet faktiskt inte vart jag hade varit om jag inte hade haft mina anhöriga som hade hjälpt mig.
Jag menar att jag var jagad. Fast typ av... någonting som inte är där eller som är inuti mig liksom.
Jag tror att många av oss har på sätt och vis upplevt det här ibland. För om man går ut i skogen och det börjar bli mörkt där, helt plötsligt börjar man se saker som tar form i skogen. Och det är ungefär på samma sätt man ska kunna tänka sig att den blir mer och mer aktiv och börjar producera saker som den objektiva verkligheten kanske faktiskt inte uppvisar.
Elisa föddes den 30 april 1991 i Vancouver, Kanada. Hon växte upp med föräldrarna, två immigranter från Hongkong. Familjen jobbar inom restaurangbranschen. 2010 startade Lisa en blogg och skrev om mode, kläder och design. Hon använde också bloggen som en privat kanal där hon öppet berättade om psykisk ohälsa. Hon skrev inlägg om hur hon stundvis mådde dåligt och var deprimerad. Hon öppnade senare upp ett Tumblr-konto där hon publicerade mörka bilder som delvis speglade en ledsen själ. Men hon publicerade också mycket om musik, film och hade ett uppenbart kulturellt intresse. Det hölls till en början hemligt efter försvinnandet av familjen att Elisa hade diagnostiserats med bipolär sjukdom och depression en stund tidigare. Bipolär sjukdom innebär att man går in i maniska perioder som ofta uttrycker sig genom att personen blir piggare, mer pratsam, får ett skarpare sinne och sprudlar av idéer. Samma personer drabbas också ofta av depressiva perioder. Men med rätt stöd och medicinering är prognosen god. Allvarliga maniska episoder leder ibland till psykotiska episoder som kräver sjukhusvård. Psykoserna kan uttrycka sig så att den drabbade börjar hallucinera och att den uppfattar verkligheten annorlunda. Det är inte ovanligt att personen blir paranoid och misstänksam. Elisa behandlades med 4 olika läkemedel. Det är en kombination av stämningsstabiliserande, antidepressiva och antipsykotiska. Elisa hade aldrig visat några tendenser till självskadebeteende eller tecken till att skada sig själv. Hon hade ett välfungerande liv, hon studerade på universitetet. Hon hade familj, vänner och intressen. Hon har själv skrivit på sociala medier att hon ibland kunde vara impulsiv och inte tänka sig för. Hon tar för sig av livet och från december 2012 börjar hon planera en resa till västkusten i USA där hon vill besöka en skola i Los Angeles för att eventuellt fortsätta studera där. Den resan blir början på slutet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi ska gå igenom själva händelseförloppet också. Hon planerar alltså resan i december månad och då planerar hon att träffa vänner och hon bokar flygbiljetten och under den här tiden så mår hon bra. Men hon känner att någonting är på gång. Och i januari så skriver hon ett blogginlägg att hon börjar må dåligt. Hon känner av en antagande depression. Hon börjar också känna sig paranoid så hon har skapat ett nytt Facebook-konto för 5:e gången. Hon skriver som sagt mycket i sociala medier. Hon besöker flera städer längs västkusten på vägen till Los Angeles. Hon träffar bland annat några vänner i San Diego där hon tappar bort sin mobiltelefon. Den 28 januari, 3 dagar före försvinnandet, kom hon fram till Los Angeles. Hon checkar in på Cecil Hotel som ett billigt vandrarhem som ligger i ett ganska stökigt område i Los Angeles. Hotellet är känt för att det är både droghandel och kriminalitet och det sker även inne på hotellet. Väl På vandrarhemmet så får hon dela rum med andra gäster. Det är alltså ett sånt här billigt vandrarhem och det kostar runt 100 lappen att bo där per natt. Hon får ganska snart flytta till ett eget och mer avskilt rum för att andra gäster börjar klaga på att hon beter sig annorlunda och märkligt. Och det kan ju tyda på att det kanske är någonting på gång där. Den 31 januari så är sista gången hon blir sedd i verkligheten. Det är på ett bibliotek och personalen uppger att Elisa var glad och utåtriktad och hon tänkte köpa en bok för att ta med sig på den fortsatta resan. Och det var samma dag som hon var tänkt att checka ut från hotellet, men det gjorde hon aldrig. Föräldrarna reagerar på en gång att Elisa inte hör av sig, så de flyger faktiskt genast till Los Angeles och anmäler henne försvunnen. Polisen söker igenom området efter försvinnandet, men de hittar ingenting av värde som skulle kunna förklara försvinnandet. Trots aktiva sökningar så hittas hon inte på 2 veckor och den 14 februari publiceras den här filmen från övervakningskameran i hissen. Det är de sista bilderna som finns på Elisa Lam och det är strax innan hon försvinner. Jag kommer också länka till det här klippet i avsnittsbeskrivningen och det finns på Facebook för de som vill se det. Det här klippet ger värdefull information till utredarna. De börjar fundera om det rör sig om droger eller läkemedel eller om det kan vara psykisk sjukdom kopplat till det här. Bara någon dag efter den 19 februari så börjar gästerna på Cecil Hotel, de börjar klaga på att vattnet är missfärgat, det smakar konstigt och det finns inget tryck i kranarna när de ska duscha. Personalen börjar ju undersöka det här såklart och de tar sig ganska direkt upp till taket där det finns 4 stycken vattentankar som försörjer hotellet. De här tankarna är ungefär 2,5 meter höga och tydligen fanns det ingen stege där på plats när hon försvann. Några dagar senare så kommer rapporten med ett utlåtande från rättsläkaren. Dödsorsaken sägs vara drunkningsolycka och det bedöms som en tragisk händelse. Dennes bipolära sjukdom sägs vara en bidragande faktor. Hon hade inga olagliga substanser i blodet. Hon hade låga värden av receptbelagda läkemedel, vilket skulle kunna indikera och tyda på att hon har slutat ta de här medicinerna. Sjuksköterskan Gabriella, som är specialistutbildad inom psykiatri, ger en förklaring varför vissa patienter väljer att avsluta sin läkemedelsbehandling.
Många gånger så de som slutar med sina mediciner, inte alltid, men många är det så att de har inte riktigt insikten och de kanske liksom ett tag om man känner att nu är det bra eller, och nu är jag inte på sjukhus, nu behöver jag inte ta mina mediciner. Sen så finns det ju de som slutar för att de mår bra och för att man inte kanske har kommit så pass långt i sin insikt att okej, jag mår bra nu för att jag tar mina mediciner. Så det är oftast inte när de är hypomana kanske som de slutar med sina mediciner, men det är ju oftast patienter som inte heller är helt insiktsfulla i vad sjukdomen innebär och förstår att ja, nu mår jag bra men slutar jag med medicinen så kommer jag inte må bra. För de liksom ser inte sambandet mellan att det är medicinen som gör att man är stabil.
I övrigt hittade man ingenting anmärkningsvärt. Hon hade heller inga skador på kroppen eller någonting som tydde på att hon hade blivit utsatt för våld. Experterna är dock oeniga och det beror på att de tycker att kroppen har legat för länge i vattnet för att man ska kunna fånga bevisen, alltså att de har blivit förstörda. Och det är härifrån kan man säga som spekulationerna tar fart. Vi börjar med det där YouTube-klippet där vi ser Elisa i hissen. Det har idag fått omkring 32 miljoner visningar. Gabriella, som är specialistsjuksköterska inom psykiatri, har sett klippet och ger här en kommentar.
Det jag kan se är att hon definitivt ter sig psykotiskt. Och hon är misstänksam och mycket konstiga avvikande rörelser. Och det här att hon tittar in och ut från hissen och det där. Så att, sen är det jättesvårt att säga för mig, att man inte ser vad som händer runt omkring. Men hon ser ju ut som att hon inte mår riktigt bra och ser ganska misstänksam och jagad ut.
Så det här har ju skapat ett stort intresse hos allmänheten. Och det är inte bara lokalt, utan klippet spreds snabbt över hela världen. En stor teori är att Elisa blir jagad av någon och att de försöker ta sig ifrån den personen. En annan teori är att de måste ha haft någon drog i kroppen, men alla drogtesterna var ju negativa. Spekulationerna var i full fart. Det fanns ju de som kritiskt granskade det här videoklippet och de tycker sig se att det fattas omkring en minut från klippet som har försvunnit, och andra säger också att man kan se hur tydligt hennes mun är censurerad för att hon pratar med någon i hissen. Man kan se i det här klippet att det ser ut som att tidsstämpeln är censurerad, men det känns ju faktiskt väldigt långsökt. Det innebär ju då att polisen medvetet skulle göra det här innan de släpper klippet i pressen. Jag tänker i alla fall själv att i så fall så är det någonting för att de vill skydda henne, inte för att dölja bilden på mördaren till exempel. Vissa tror ju att det är en annan person som åker med henne i hissen och att de har klippt bort den personen och bara för att det är någon som inte har alls med det här att göra. Men i så fall så skulle ju den personen också vara den sista som har sett henne vid liv. Sen som vid alla stora tragedier så kommer ju de där foliehattskonspiratörerna som är övertygade om att hon är besatt och allt vad det heter. Men det köper vi väl ändå inte. Så vad finns det för konstigheter då? Dörren till taket var låst. Elisa skulle behöva både blipp och nyckel för att ta sig ut till taket. Hade hon brutit sig igenom dörren så hade den larmat, och det har den inte gjort. Polishundarna har markerat vid en brandsteg att Lisa har varit där, och det skulle ju kunna indikera då att hon har tagit en stege på utsidan av huset för att ta sig upp på taket. Det finns även några som har testat att utföra det här, och det går att ta sig upp på taket på det här sättet. Det låter rimligt men också konstigt varför man skulle göra det. Sen vet vi ju inte alls vad som för sig gick i hennes huvud och varför hon överhuvudtaget skulle upp på taket. Ett annat problem är de nästan 3 meter höga vattentankarna. Hon hade ingen stege för att ta sig upp, och enda sättet att ta sig in i en tank är genom ovansidan. Tankarna hade också väldigt tunga lock som var svåra att lyfta för att kunna ta sig ner till vattnet i tanken. Sen har det visat sig också att locket stod öppet när hon hittades, men det visar ju inte heller hur hon öppnade det eller hur det öppnades från första början. Sen om man kollar på bilder från det där taket så ser man att det finns faktiskt en liten sidobyggnad vid vattentankarna som man kan ta sig ner ifrån, så det är faktiskt också en möjlighet. Varför hon var naken är också väldigt konstigt. När de hittade hennes kropp så hittade de också hennes kläder, och det är samma kläder som hon använde på filmen i hissen. Kläderna finns också i vattnet omkring henne. Och i en ficka så hittas Elisas klocka och hotellnyckeln. De hittar också kläder som tillhör en man som flyter där. Jag tror det är ett par shorts och en t-shirt. Telefonen är borta och den har aldrig hittats. Trots att telefonen är borta så fortsätter den att uppdatera meddelanden på hennes blogg. Det kunde tydligen vara så att bloggen var inställd på en autoinställning för att publicera inlägg med en viss tidsfördröjning. Andra tror att telefonen har blivit stulen och att det är någon som manuellt har uppdaterat blogginläggen. Men tydligen på det där kontot som man använder så går det att göra en inställning så att man får de här automatiska uppdateringarna. Obduktionsrapporten har också blivit ifrågasatt av experter. De säger att kroppen var för förstörd för att kunna utesluta att hon inte hade några blåmärken eller skador. Och de hade inte heller kunnat dokumentera vissa undersökningar. Vissa hävdar också att det hade gått för lång tid för att avgöra om hon hade några olagliga substanser i blodet som droger eller några andra läkemedel. Vi kommer nog aldrig få veta exakt vad som hände den där kvällen och vad som försiggick i hennes huvud. Har hon slutat ta sina mediciner? Har hon sovit dåligt och gått in i manisk episod? Kan det vara en psykos som till slut gått så långt att hon drunknat?
Inte exakt hur det var, om det var typ något sånt där liknande med när jag tog tabletterna och virrade omkring ute liksom mitt i december. Men då hade jag väl typ bestämt mig, alltså jag var ju så här, jag var helt tom, jag kände liksom ingenting, och sen så bara gick jag och satte mig på spåret liksom och väntade på att tåget skulle komma, och då kom den här gubben och slet upp mig. Och då var det som så här, som att jag vaknade till typ. För att han bara slet upp mig och stod och skrek på mig och grejer. Jag vet inte vad han skrek riktigt. Då slog jag mig bara lös ifrån han och så bara sprang jag. Men nu efterhand så är jag väldigt tacksam över att han finns.
Jag mådde väldigt dåligt och då tog jag Alvedon. Jag insåg själv att det var ju ett misstag, så jag ringde ju själv in och åkte in. Och fick ju ligga uppkopplad där de följde liksom mina värden och se vad som hände. Ja, jag insåg ju att jag hade gjort fel och jag skämdes ju och ville inte berätta för anhöriga. Till slut så fick ju mamma komma dit och fick ju kännedom om det här, men jag vart ju hemskickad några timmar senare med order att mamma skulle sova över hos mig. Och där ungefär släpptes det liksom med mitt mående.
Där fick vi först höra Sofie berätta och sen Johanna. Och de berättar hur det har sett ut tidigare i deras liv när de har levt med psykisk ohälsa. Johanna har en bipolär diagnos och Sofie har en depressionsdiagnos med ångest. Johanna berättar att hon har upplevt några tillfällen när hon har känt sig förföljd.
Det är någon som har koll på mig hela tiden. Det var en jätteobehaglig känsla. Jag var ju rädd för mig själv av känslan av att fan, hur kan jag gå och tro att någon liksom har koll på mig? För någonstans visste ju jag att det stämmer inte. Det är klart att ingen har satt övervakningskamera för att jag ska vara barnvakt. Alltså en sån grej. Jag förstod på ett sätt att det inte stämmer. Men ändå så liksom, är det någonting i mig som säger att men, gör jag fel nu, de har koll på mig liksom.
Det är alltså den här känslan att känna sig paranoid och övervakad. Jenny som är bipolär berättar hur det kan kännas när man är inne i en manisk period.
Ja, men det är ju den här liksom känslan av att man har tappat kontrollen. Under den här maniska episoden så släpptes ju liksom alla spärrar och sådär. Så att jag var ju inte mig själv. Jag var ju runt och tog kontakt med folk och hade mina idéer och projekt som jag ville göra. Och just i det så kändes det ju inget konstigt. Men sen efteråt, alltså den skammen som kom efteråt. Vad sa jag egentligen? Jag mindes inte allting. Och vad kan jag ha sagt till folk och vad har jag gjort liksom? Den skammen var ju jättesvår att bära. Det blev ju mitt stora problem efteråt, liksom efter diagnosen.
Hon ska själv få berätta hur det gick till när hon fick sin diagnos. Bipolär, typ 1.
Ja, alltså först hade jag haft den här depressionen där jag liksom var totalt dränerad på energi och var inne i ett mörker. Och redan där tyckte jag att det var lite skämmigt och jag var lite rädd för att liksom söka hjälp, för att tänk om mina kunder skulle få reda på det. Då fick jag för mig att då kanske jag inte skulle ha något jobb längre. Men till slut så gick det inte. Jag var tvungen att söka hjälp och började må bättre och bättre och bättre. Så att efter ett tag så kände jag att jag hade massor med energi och ja, men jag var väldigt glad. Livet var väldigt härligt och det kändes som att oh, men gud, äntligen är depressionen över. Det är ju så här livet ska vara.
Det är alltså här det vänder. När man har en bipolär diagnos typ 1 är det vanligt med kraftiga manier. Och det kan gå så långt att man behöver sjukhusvård. I den maniska fasen får man oftast ökad energi och ett minskat sömnbehov, vilket ökar risken för att utveckla en psykos.
Och så började jag få massor med idéer. Och eftersom jag hade så mycket energi så var det bara så jättekul att dra igång projekt och jobba en massa med de här grejerna jag hade i tankarna. Det kändes till slut som att tankarna liksom rusade i huvudet och det bara flög idéer genom mig. Till slut så fick jag ju svårt att sova också när jag hade så här mycket energi i mig. Där någonstans så tog det ju stopp till slut när jag inte fick min sömn. Så då gick jag in i en psykos eller psykosliknande tillstånd.
Vad är egentligen en psykos? Vi hör Simon Kyaga, överläkare i psykiatri, berätta.
Men psykos har ju ändrat betydelse de sista 100 åren. Tidigare så betydde psykos i princip allvarlig psykisk sjukdom. Så då var det mer konsekvenserna av tillståndet som man diskuterade. Men idag så betyder ju psykos snarare förändrad verklighetsuppfattning. Och det innebär ju att man kanske ser saker som inte finns, eller att man hör saker som inte finns, eller att man tror att man är utsatt för en komplott eller motsvarande. Eller att man överhuvudtaget har svårt när det gäller att formera tankar på ett adekvat sätt.
Det här med att formera tankar. Jenny förstår inte vad det är som händer henne. Det går så långt att hon behöver vårdas i 2 veckor på en psykiatrisk avdelning.
Ja, alltså första veckan så var jag väldigt sjuk liksom och var fortfarande, jag förstod inte alls vad jag var där. Varför skulle jag vara där? Jag såg det som att jag hade blivit inlåst i ett fängelse. Så jag hade verkligen så här som ett rosa kärleksfilter på näthinnan, brukar jag säga. Alltså jag såg ljust på allt. Jag älskade världen, jag älskade alla. Det var liksom, allt var så här otroligt underbart liksom. Så att jag skulle vara liksom inlåst. Jag förstod ju som sagt inte alls varför jag var där första. Jag var där 2 veckor på första veckan. Det var ju bara jättekonstigt. Och jag hoppade mellan liksom hopp och förtvivlan så där.
Jenny skulle samlas med läkare och omvårdnadspersonal för att lägga upp en plan för den kommande vården.
Vi satt vid ett stort ovalt bord, nämligen sett. Och det kändes mer som att jag var på någon slags förhör och det kändes obehagligt. Och du vet, jag hade den här känslan av att jag var i fängelse och här gällde det att säga rätt saker. Och den känslan hade jag på de mötena.
Efter att ha behandlats med både läkemedel och samtal är hon redo att åka hem efter 2 veckor.
Och då var det väl ganska som vanligt, men att jag kände mig, jag är inte deprimerad, men väldigt sådär, ja, men som ett vakuum skulle jag säga. Det var som ingenting. Inget var roligt och inget var, det var inte för djupt ner heller. Men...
Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. 20% eller nästan var femte svensk har någon gång fått en depressionsdiagnos. Klarar svenska vården att leva upp till de behoven och hjälpa de som faktiskt behöver hjälp?
Jag skulle säga att svenska vården gör ett bra arbete. Även om man tittar internationellt så gör svenska vården ett bra arbete. Men det betyder ju inte att man inte ska kunna göra mer. Det finns fortsatt ett stort behov, upplever jag, bland personer i Sverige med psykisk ohälsa.
Det är generellt långa väntetider för att få hjälp av specialistpsykiatrin. Frågan är om man själv kan göra någonting för att göra den här väntetiden mer uthärdlig.
Nej, men jag skulle säga att det finns ändå en stor beredskap i samhället. Dels så finns det ju sådana här telefonnummer som man kan kontakta när som helst dygnet runt, och det är lite olika beroende på var man finns i Sverige, men det finns tillgänglighet för att snabbt kontakta någon om man är akut dålig för att diskutera. Och man kan i allmänhet också vända sig till akutmottagningar som är spridda över hela landet. Utmaningen är ju mer om man har den här typen av återkommande svårigheter som behöver en bättre kontinuitet och en beredskap. Där finns det ofta svårigheter att komma till och få tillgång till adekvat behandling.
Så när ska man egentligen söka vård? Alla har väl någon gång hört uttrycket att man har en släng ADHD. Men om man mår dåligt, hur vet man då när det är läge att söka hjälp?
Det är ingenting som man ska behöva fundera på själv, utan vi har ju en fantastisk vård generellt sett i Sverige. Så att då har man en sån undran, då vänder man sig till vården så ska man kunna få svar på det. Det är ju liksom det principiella att ingen ska behöva sitta och fundera på hur man borde söka vård eller inte, utan då söker man vård och så får man förhoppningsvis återkoppling på det. Men om man nu ska försöka på ett enkelt sätt skilja på något sätt psykologiska symptom från psykiatriska tillstånd, då är ju en springande punkt i ifall man har psykologiska symptom för ADHD, specifikt svårigheter med uppmärksamhet som gör att det ställer till med problem i ens vardag, då är det i allmänhet aktuellt att överväga en psykiatrisk kontakt. Så det kan vara olika former av symptom som leder till begränsningar i ens vardag, men är det på det sättet, då är det i allmänhet så att det är aktuellt att söka psykiatrisk vård.
Vi har hört flera röster med olika bakgrund och olika erfarenheter. Gemensamt är att de upplevt svåra stunder, men de känner alla en tillit och tro till att man kan må bättre. Tillsammans har vi spelat in det här avsnittet för att belysa ett stort problem, nämligen psykisk ohälsa. Och ingen ska behöva gå runt och må dåligt. Det finns hjälp att få. De fick en sista fråga av mig. Finns det något du vill säga till de som lyssnar och kanske känner igen sig i det här avsnittet?
Ja, söka hjälp. Våga prata om det. Både med anhöriga och även kontakta vården. Skulle jag säga, men prata med anhöriga om hur man känner och så här. Man känner att man mår sämre. Det är viktigt att prata om det. Jag höll ju mycket inom mig en lång period liksom. Nu pratar jag om allt istället.
Det finns hopp. Att det är de här små stegen framåt. Alltså, ibland kanske man måste vara kvar i det mörkret en stund. Men sen när man hittar någon liten gnista, ta den gnistan och liksom ta de här små stegen framåt och prata med folk. Jag slösade ju så enormt mycket energi på att skämmas och att inte prata. Tänk om jag hade lagt all den energin på att försöka må bra istället.
För mig som psykiatriker de sista 20 åren så har jag samlat på mig erfarenheter både av psykiatrin och den kunskapsutveckling som har skett under den här perioden. Och det är verkligen en dramatisk utveckling som vi har sett. Vår kunskap har utvecklats något enormt och vi står verkligen på tröskeln till en ny psykiatri skulle jag vilja säga. Jag har varit möjligheten att träffa väldigt många personer under de här 20 åren som har mått väldigt dåligt och som har upplevt att det i princip inte finns någon chans till förbättring alls. Och att jag får följa med de här personerna under utvecklingen där de här personerna både har kunnat må mycket bättre och i vissa fall faktiskt kunnat åstadkomma en rent häpnadsväckande saker.
Jag vill tacka alla som har lyssnat idag och jag vill tacka alla som har valt att medverka i avsnittet. Vi blev ganska många till slut faktiskt. Hoppas verkligen att du har fått ut någonting av det här avsnittet. Både nytta och nöje. Under avsnittsbeskrivningen kommer jag idag att länka till några nyttiga organisationer som är väl värda ett besök. Tack för att du lyssnar på Undercover-podden och kom ihåg att gilla och dela sidan om du gillar den här podden. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Kärlek till er alla.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.